Den 9 februari 1996. Kinesisk utrikespolitik och den dåliga relationen för närvarande till USA.
Har Kina sålt kärnvapenteknologi till Pakistan? Den frågan försöker USAs regering få svar på. För om Kina har sålt kärnvapenteknik till Pakistan så ska det enligt amerikansk lag leda till sanktioner mot Kina. Men USA vill undvika sanktioner som skulle kunna skada amerikanska affärer i Kina. Det här är det senaste exemplet på amerikansk tvehågsenhet gentemot Kina, rapporterar vår Asienkorrespondent.
Kort efter uppgiften om att Kina planerade missilattacker mot Taiwan efter nästa månads presidentval lät USA hangarfartyget Nimitz och tillhörande skador stäva rakt igenom Taiwansundet. Det var en signal som varken kinesiska invasionshetsande generaler eller andra kunde missförstå. Tills Washington meddelade att Nimitz passerat mellan Kina och Taiwan av inget annat skäl än dåligt väder. Det var bara det att det den dagen inte fanns tillstymmelse till dåligt väder någonstans i regionen. Så vad menade Washington? Den amerikanska tvehågsenhet i budskapen eller signalerna till regimen i Peking är en tvehågsenhet som av USAs kritiker i Ostasien döps till strategisk ambivalens är enligt bland annat den ansedda tidskriften Far Eastern Economic Review så farlig att den till och med ökat risken för en väpnad konflikt mellan Kina och Taiwan. Det finns ett otal tvistämnen i relationerna mellan Kina och USA. Allvarligast de kinesiska hotelserna mot Taiwan, inkluderande allt från militärövningar till missilskjutning och invasion. Kinas upptrappade förbrytelser mot mänskliga rättigheter, inkluderande den 14-åriga fängelsedomen mot den främste dissidenten Wei Jingsheng. Och Kinas försäljning av kärnvapenteknologi till Pakistan. Men det enda konfliktområde där USA nu på som det verkar allvar hotar med sanktioner är piratkopiering av CD-skivor. Handelskrig hotade i fjol på grund av just detta innan Kina i sista stund utlovade krafttag mot den verksamheten. Kina fick ett år på sig och har när fristen nu är på väg att löpa ut inte gjort ett dyft. Så USA hotar än en gång med strafftullar och andra sanktioner. Gränsen för USAs tålamod med de ständiga kinesiska provokationerna går som politiska bedömare och sannolikt också den kinesiska regeringen noterar inte vid Taiwan. Då hade hangarfartyget Nimitz passage inte behövt bortförklaras av ett dåligt väder som inte fanns. Inte vid mänskliga rättigheter, knappast heller vid spridning av kärnvapenteknologi där Washington nu tydligt demonstrerat kämpar för att hitta ett sätt att undvika sanktioner mot Kina för dess försäljning av sådan teknologi till Pakistan. Gränsen går vid CD-skivor. Bengt Terner, Hongkong.
Den 5 mars 1996. Kina och Taiwan.
I Kina inleddes idag folkkongressen samtidigt som konflikten med Taiwan tar en ny vändning med hot om blockad av två av öns viktigaste hamnar.
Den kinesiske premiärministern Li Peng sa i sitt öppningstal till folkkongressen som idag inledde sin årliga session att Kina helst vill ha en fredlig återförening men inte kommer att väja för att bruka vapenmakt om det behövs för att förhindra Taiwan att glida iväg mot självständighet. Under entusiastiska applåder sa han inte en utan två gånger att Kina hade såväl beslutsamhet som förmåga att värna Kinas territoriella integritet. Ett annat sätt att uttrycka att Taiwan enligt Pekings uppfattning är en del av Kina och aldrig kommer att tillåtas bli något annat. Också starkt applåderat varnades USA att blanda sig i frågan. Li Peng sa att Kina inte kommer att acceptera någon inblandning av utländska krafter, inte under några som helst omständigheter eller i någon form. Den kinesiske premiärministerns tal följde nästan direkt på beskedet från den officiella nyhetsbyrån Nya Kina i morse om nya missilövningar i den norra och södra delen av Taiwansundet med start nu på fredag. Berörda länder, som det hette, varnades att närma sig de angivna områdena med fartyg eller flygplan. Övningsområdena är närmare Taiwan än någon gång förr och ligger inte långt från Taiwans två största hamnar, över vilka 70% av öns utrikeshandel går, vilket bland annat Japans utrikesministerium idag påpekat som ett orosmoment utöver det hot mot regionens stabilitet som den kinesiska skrämselkampanjen innebär. Som en talesman för Taiwans utrikesministerium sa idag, det blir det närmaste vi har varit en missilblockad. Kinas syfte är outtalat men ändå tämligen klart att påverka Taiwans väljare att inte rösta på den nuvarande presidenten Li Teng-hui, som Peking misstänker har som mål att göra Taiwan självständigt. Bättre ämne för att hamra in de nationalistiska och patriotiska parollerna i den kinesiska folkkongressen finns knappast heller och är klart mer enande än trista ämnen som vad man ska göra åt den förlustbringande statliga industrin, korruptionen, kriminaliteten och inflationen. Bengt Turner, Hongkong.
Den 12 mars 1996.
Minst 10 kinesiska krigsfartyg deltar sedan i morse tillsammans med flygstyrkor i en hotfull manöver i sundet mellan Kina och Taiwan. Peking vill genom hot förhindra att Taiwan gör sig självständigt, och hotet skrämmer taiwaneserna.
På Taiwan följer radarstationerna mycket noga vad som händer i Formosa sundet. Det kommunistiska Kinas flyg och flotta använder skarp ammunition där ute i en övning som ska pågå 9 dagar, strax innan Taiwan går till val. President Li Teng-hui, som idag manar sitt folk att stå enat, har blivit Pekings hatfigur nummer 1. Li väntas vinna valet 23 mars, och trots hans försäkringar om motsatsen så tror man i Peking att Li vill göra Taiwan till en självständig stat. Peking ser ön som bara en kinesisk provins som snart ska befrias, fredligt eller med våld. Militärens tongångar skrämmer. På utrikesministeriet i Taiwan samlas nu mycket folk för att skaffa pass och vara redo att lämna ön om det skulle visa sig nödvändigt. Människorna här är både rädda och upprörda.
Jag tycker det är ganska kiffande, ganska kiffande. För jag tycker det är som... 怎么讲,同样都是中国人嘛,以前我们对他也蛮好的啊,不错啊,结果他现在为了我们这个总统大选,他就这样子。
Skyddsrummen i huvudstaden Taipei, som inte använts på många år, inspekteras nu och folk manas att städa ut sina källare om de skulle behöva användas. Man är rädd att skott, om inte annat av misstag, kan nå Taiwan. På börsen råder oro. Det nationalistiska Kina, det vill säga Taiwan, har stor handel med Peking-Kina, och många taiwanesiska företag har gjort stora investeringar på fastlandet. Att bryta upp det samarbetet nu skulle skada båda parter. Taiwans ansenliga militära styrkor har nu intagit en hög beredskap. Men en opinionsundersökning visar att folk framförallt hoppas på att USA och dess flotta ingriper om läget blir ännu allvarligare.
Och amerikanska styrkor i Västra Stilla havet har redan höjt beredskapen, bland annat de som finns på baser i Japan. Och också i Japan ser man Kinas styrkedemonstration nu som ett hot mot den egna säkerheten.
Den 18 mars 1996, om Shanghai.
Och från storstaden Paris beger sig morgonekot till världens största stad. Det lär den vara. Shanghai, som fram till den kommunistiska revolutionen var Asiens industriella och finansiella centrum. Och efter nära 50 år, nu i malpåse, så reser sig åter Shanghai för att återta sin historiska plats som Asiens ekonomiska centrum. Utvecklingen just nu där är den mest omfattande och snabbaste som historien sett.
Rivningsarbete i centrala Shanghai. kvadratkilometer efter kvadratkilometer av gamla bostadsområden hamras ner av utländska och kinesiska byggbolag. Rivningstakten är ett kvarter om dagen. De som vräks är bittert förargade och förvånande i Kina, orädda att uttrycka sin ilska.
We've been to the government, but got no response. There's no way for us to express our views.
De säger att det är korrupta kinesiska myndighetspersoner och utländska byggherrar som tvingar bort dem från sina hem, och det var vad den kommunistiska revolutionen lovade att skydda dem från. Men de här människorna är knappt en statistik i den grandiosa plan som nu finns för Shanghai, där byggnadstakten är ännu snabbare än rivningstakten. Fredrik Cho, en svensk investeringsrådgivare och riskbedömare i Shanghai, säger att han trodde att det skulle ta åtminstone 20 år för Shanghai att hinna ikapp Kinas övriga kustområden. Nu tycker han att allting går dubbelt så fort som de mest optimistiska föreställningar, och att Shanghai snart kommer att återta sin historiska roll som ett av Asiens viktigaste finansiella centra.
Låt oss säga att de i första steget kommer att bli ett finansiellt centrum för centrala och norra Kina. Om man då följer de planerna som borgmästeriet till Shanghai har utmålat, så kommer de att inom en 25 års period att ha kommit till det stadiet att de nog kan inte ta upp kampen med, men komplettera Hongkong som ett finanscentrum. Därefter, då spekulerar jag, men längre in på 2000-talet så kommer de då att säkerligen att fylla en viktig funktion för norra Asien, och därefter kan man ju hoppas för resten av Asien.
Hammarslagen ekar från 20 000 byggprojektplatser. Här arbetar dag och natt 1 miljon byggnadsarbetare. En femtedel av världens alla byggkranar finns här. 2 miljoner människor flyttar från rivningsområden till nya förorter. På 5 år har mer pengar investerats än de tidigare 50 åren. Direktiven kommer direkt från centralregeringen i Peking. Inom 5 år ska en helt ny infrastruktur fungera. Inom 15 ska Shanghai kunna rankas som en av världens modernaste städer. Zhang Yuanxia är universitetsprofessor, och han säger att Shanghai är den kinesiska drakens huvud. Shanghais framsteg är nyckeln till Kinas ekonomiska framtid.
I think many Chinese, many Shanghai people will surely think of Shanghai ahead of China.
Shanghai är med sina 14 miljoner invånare centrum i Yangtze-flodens deltaområde. Ett område med 35 städer med fler än 1 miljon invånare och sammanlagt mer än 200 miljoner invånare. Fler än Indonesien, som i sig är världens fjärde största nation. Fredrik Cho igen.
Det är inte för inte då som utländska investorer tittar på just den här delen av Kina med väldigt stort intresse idag. I Shanghai har idag 15 000 utländska joint ventures, i Jiangsu-provinsen kanske 15 000 för hela provinsen, och i Zhejiang kanske 10 000. Och många ser då bältet mellan, eller pärlbandet av städer från Shanghai till Nanjing, och som då kantas av Suzhou och Wuxi och Changzhou och andra städer som en gata då av väldigt intressanta investeringsplatser.
Shanghais Nanking Road var en gång känd som den mest rasistiska, den rikaste och den mest syndfulla gatan i Asien. Det är nya tongångar där som i övriga Kina. Nanking Road har levt upp igen med butiker fyllda av modekläder, exklusiva klockor och juveler. Allt symboler för en kapitalistisk konsumtion som den kommunistiska revolutionen vände sig emot. Shanghai har gjort en helomvändning och ångar nu på med full fart som fartygen uppför Guangpu-floden. Bengt Turner, Shanghai.
Den 19 mars 1996.
Om 15 år beräknas Kina vara världens största land, framförallt på grund av sin enorma folkmängd, men också efter snart 2 decennier med världens snabbaste ekonomiska tillväxt. Och det som många av världens exportföretag länge drömt om börjar bli verklighet, att nå den kinesiska marknadens 1,2 miljarder konsumenter. Svenska Electrolux dammsugarförsäljare knackar redan dörr här i Shanghai.
Det som svenskt 50 eller 60-tal med Electrolux dammsugarförsäljare som knackar dörr, inte i Eskilstuna utan i Shanghai i Kina. Att få in en fot här är varje försäljares yttersta dröm, för Electrolux redan verklighet och med den klassiska direktförsäljningen. Knepen som lurade svenskar att köpa dammsugare går hem också här. Det är nästan skrattretande. Jag köpte själv dammsugare en gång i världen efter just en sån här demonstration. Jag dammsög själv först med den dammsugare jag redan hade. Sen dammsög försäljaren och radade försmädligt upp hög efter hög av damm jag trott inte fanns. Här hos familjen Wang i Shanghai upprepas samma föreställning och fru Wang tror knappt sina ögon.
Det verkar ju alldeles uppenbart som att de klassiska Electrolux-försäljningsmetoder fungerar också här i Kina.
Man blir förvånad hur lika direktförsäljningen kan vara egentligen världen över. Köppsykologin verkar vara väldigt mycket detsamma var den är. Så vi kan ju använda vårt svenska koncept som vi alltid har använt, kan vi ta direkt ifrån och bara översätta på kinesiska.
Göran Martinsson, Lux representant i Shanghai. Det här illustrerar den enastående ekonomiska utvecklingen i Kina de senaste åren. Den har kunnat utläsas ur en statistik som berättar att ekonomin fyrfaldigat sedan 80-talets början, att den sannolikt fördubblas en gång till fram till sekelskiftet och ytterligare en gång till de nästa 10 åren. Det innebär att det Kina där drömmen en gång var en klocka, en cykel eller en handdriven symaskin redan har, som jag i Shanghai kunde se hem efter hem, inte bara dammsugare utan kyl och frys, luftkonditionering, färg-tv, stereo och karaokeanläggning.
I think many Chinese family have fridge. It's no problem.
You have a color TV?
Color TV, yeah. Also the many Chinese family have color TV.
Allt detta berättar universitetsläraren Zhang Yunxia idag självklarheter i de urbaniserade delarna av Kina som redan har sin första miljon miljonärer och där 100 miljoner människor nått en även med svenska mått hygglig köpkraft. De flesta kinesers dröm är nu inte fler prylar eller ens dammsugare utan en större lägenhet. Zhang tillhör de intellektuella undantagen och tänker först köpa böcker, sen en större lägenhet.
But I'm different. The first thing I want to buy is book. Book. The next is still book.
Alla siffror i Kina blir lätt svindlande, i synnerhet i Shanghai som bara den är stor som dubbla Sverige, omgiven av 35 miljoner eller fler miljoner städer i Yangtze-flodens deltaområde med en sammanlagd befolkning större än Indonesiens, som i sig är världens fjärde folkrikaste nation.
Ja, den är långt mycket större än vi har möjlighet att växa.
För bara här i Yangtze-deltat och närheten av Shanghai så finns det 200 miljoner invånare.
Ja, det är sådana siffror så att man är svårt att få grepp om hur stort egentligen det är.
Kina är redan, trots att det genomsnittligt egentligen är ett u-land, världens tredje största marknad för hushållsartiklar. Och den marknaden antas om 10 år vara 20 gånger större än den var för 10 år sedan. Vad denna ekonomiska utveckling på sikt betyder för Kinas politiska utveckling grubblar såväl makthavarna i Peking som omvärlden över. Erfarenheten från andra länder i Asien som Sydkorea, Filippinerna, Thailand och Taiwan är att det är denna medelklass som har råd att köpa dammsugare och färg-tv som är de första att vägra låta sig styras av diktaturer. Fortfarande tror kommunistpartiet att det kan klamra sig kvar vid makten så länge folk får det materiellt bättre. Om mönstret från grannländerna följs är det också det som till slut kan bli dess fall. Bengt Turner, Shanghai.
Den 3 april 1996.
Så gäller det Kina. Peking måste ha fler poliser som patrullerar gatorna enligt ett besked idag från den kinesiska huvudstadens myndigheter. Och motivet är en kriminalitet som är snabbt växande i takt med stigande arbetslöshet och ökande inkomstklyftor.
Beskedet att Peking i år ska få ytterligare 1500 fotpatrullerande poliser är det senaste i raden av bekräftelser på de kinesiska myndigheternas oro för en snabbt växande kriminalitet med inbrott, rån och mord som till och med drabbat personer högt upp i partiledningen. Kriminalitet har blivit en vardagsföreteelse också i en av världens hårdast kontrollerade huvudstäder. Reformerans ökade rörelsefrihet med massinvandring från landsbygden, växande inkomst- och förmögenhetsklyftor och en uppluckrad social kontroll har skapat en grogrund för en brottslighet som enligt polisstatistiken växer med nästan samma procenttal som den ekonomiska tillväxten. 1995 var ett rekordår för Kina i antal poliser ihjälskjutna under tjänstutövning, en företeelse nästan okänd under tidigare decenniers kommuniststyre. 1995 var också ett rekordår för försäljning av inbrottsskydd, säkerhetsdörrar och cykellås som aldrig behövdes förr. Den växande kriminaliteten var ett av huvudämnena vid folkkongressen i förra månaden med varnande uttalanden om kriminalitet och allmänhetens oro över detta som en tänkbar härd för social instabilitet som regimen fruktar. Pekings makthavare har också annat att oroa sig för den närmaste tiden. Imorgon är det Qingming, gravsopardagen, som utgör start för den politiskt mest laddade perioden under året. Det är i år 20-årsdagen av ett brutalt krossande av regeringskritiska demonstrationer som utvecklades ur de spontana sorgytringarna efter den tidigare premiärministern Zhao Lais bortgång. En händelse med direkta paralleller i massakern på den himmelska fridens torg 13 år senare. Och om en dryg månad är det 30-årsminnet av den numera förhatliga kulturrevolutionen som Mao Zedong startade den 16 maj 1966. Allt evenemang som regeringen har gett stränga order inte får firas, för det kan, precis som kriminaliteten, skapa, som det heter, social instabilitet. Bengt Turner, Hongkong.
Den 5 juni 1996 om Hongkong.
Och sett till Hongkong, ett år före överlämnandet till Kina blev demonstrationerna där på 7-årsdagen av massakern på den himmelska fridens torg de största sedan 1989. Bland annat deltog 45 personer i ett sorgetåg för dem som den gången dödades. Och de brände också en docka som föreställde Kinas premiärminister Li Peng.
Medan den övriga världens minne av massakern på den himmelska fridens torg falnar verkar minnet i Hongkong bara bli starkare. I Peking förhindrade det vanliga polispådraget effektivt varje form av offentlig demonstration. I Hongkong har antalet demonstrerande de senaste 3 åren fördubblats för varje år. Igår kväll och i natt var det inemot 45 000 som lovade att aldrig glömma. Det var en på flera sätt ytterst utmanande protest mot de blivande makthavarna. Bland annat brändes en docka föreställande Li Peng, den kinesiske premiärministern som har en central roll vid beslutet att krossa demokratirörelsen 1989. Men som många sa, demonstrationen gällde inte bara det som den gången hände i Kina, utan också vad som kan komma att hända i Hongkong.
it has not ended, I think. It is just an opening, especially for Hong Kong, I think.
Bland de demonstrerande i Hongkong var Han Dongfan, en av Kinas främsta dissidenter, nu landsflyktig i Hongkong och förbjuden att återvända till Kina, som beklagade att världen i övrigt verkat ha kort minne.
I think last 7 years the human rights and democracy in China is getting worse and worse.
Men demonstrationen här igår gällde nog, men alltså 1 år återstår till Kinas maktövertagande, mer Hongkong än utvecklingen i Kina. Den sorg som manifesterades över det liv som förlorades 1989 var minst lika mycket en sorgeyttring över den väntade förlusten av frihet här 1997. Bengt Terner, Hongkong.
Den 27 juni 1996, Kina.
I Kina avrättades igår över 200 misstänkta narkotikabrottslingar. Under de senaste dagarna har kinesisk polis gripit tusentals narkotikahandlare i en landsomfattande kampanj. Och för att avskräcka visar kinesisk TV såna här bilder.
Polis spelar langare. När köparen säger att han har 345 gram heroin slår polisen till. Totalt har 769 personer dömts till livstidsfängelse för narkotikabrott de senaste dagarna. Minst 222 avrättades med nackskott bara igår. I Kina arbetar rättsapparaten snabbt. Polisoperationerna har skett inför FNs internationella dag mot narkotika den 26 juni. Narkotikaproblemet i Kina växer. Minst 500 000 tunga narkomaner tros finnas i Kina. Missbruket finns framförallt i Yunnan-provinsen. Den gränsar till den gyllene triangeln där en stor del av världens opium odlas. Heroin utvinns ur opium. Men missbruket finns också i de ekonomiska frizonerna och i områdena som gränsar till Hongkong. Bilderna visar hur polisen ingriper resolut. Hundratals kilon bränns inför allmänheten och stora demonstrationer mot narkotikan har hållits över hela Kina. Om de senaste dagarnas polisaktioner också minskar missbruket återstår att se.
Den 4 juli 1996.
Utrikes nu till Kina, där soldater idag simmat mellan husen för att försöka rädda överlevande i det översvämningsdrabbade området i södra Kina. Det här är de värsta översvämningarna på 50 år i området. Och dödssiffran är nu uppe i nära 200 personer enligt officiella källor.
Den 7 juli 1996.
I Kina har ju betydligt fler än 1 000 människor avrättats under de 2 senaste månaderna i en landsomfattande kampanj mot brottslighet som kallas Slå hårt. Amnesty International har kritiserat massavrättningarna i veckan, men kinesiska myndigheter avvisar nu kritiken och säger att avrättningar är ett nödvändigt inslag i brottsbekämpningen. Bengt Terner.
Precis som vid tidigare politiska kampanjer i Kinas turbulenta historia tillkännager regeringen och media succé efter succé i försöken att hejda de senaste årens ökning av kriminalitet. Det sker genom avrättningar. Under en enda dag i Peking, 8 avrättade, Fujian-provinsen i öst, 12 avrättade, Yunnan i sydväst, 16 avrättade, Guangdong i söder, 19 avrättade. Det är som om varje provins tävlade om att uppfylla sina kvoter. Dödsstraff utdöms nu för mer än 60 olika typer av brott. En del människor avrättas för så lite som att ha stulit en ko. Amnesty International hävdar att detta inte borde ske ens enligt kinesisk lag och att landet som ensamt avrättar fler än världens samtliga övriga länder tillsammans nu är på väg att slå sitt eget rekord i avrättningar. Det senaste rekordet är från den 26 juni då avkunnades 769 dödsdomar. Ofta hålls rättegångarna som ett slags mellanting mellan massmöten och teater. Efter dödsdomarna paraderas de dömda genom gatorna till allmänhetens förnöjelse innan de förs till avrättningsplatsen. De avrättas genom att skjutas som regel med nackskott. Operationen Slå hårt hyllas dagligen i kinesiska media som en stor succé. Rättegångar direkt sänds ofta i kinesisk tv för att understryka att kommunistpartiet sitter säkert vid makten och att det behandlar sina fiender, vare sig det är dissidenter eller gangsters, lika skoningslöst. De senaste rapporterna i kinesiska tidningar antyder att regeringen betraktar den här kampanjen som vital för att konsolidera sin auktoritet. Den är inte under något som helst hot från ideologiska rebeller, men från en snabbt växande kriminalitet som, precis som i Ryssland, getts livskraft av de ekonomiska reformerna. På Kinas allt mer osäkra gator är operationen Slå hårt också allt mer populär, och det är uppenbart att regeringen inte avser att böja sig för exempelvis Amnestys, som utrikesministeriets talesman häromdagen beskrev det, ansvarslösa kritik. USA tror att brottslighet bekämpas med att fängsla alla brottslingar. Kina tror att brottslighet bäst bekämpas genom att skjuta alla brottslingar. Bengt Turner, Hongkong.
Den 20 juli 1996.
I södra Kina fortsätter översvämningarna efter de senaste dagarnas skyfall. Översvämningarna är de värsta som drabbat Kina på 300 år. Över 2 miljoner människor har evakuerats från sina hem.
Stora delar av södra Kina ligger nu under vatten och i flera städer står vattnet 3 meter högt. De senaste veckornas våldsamma skyfall har hittills kostat över 700 människor livet och nästan 1 miljon bostäder är totalt förstörda. I Hunan-provinsen kämpar nu 5 miljoner människor, både civila och soldater, mot vattenmassorna i den mäktiga floden Yangtze. Med sandsäckar och presenningar försöker man stoppa översvämningarna. Vattnet har stigit 2 meter över den kritiska gränsen och det fortsätter att stiga. Läget är katastrofalt och det ser ut att ytterligare förvärras. Vägar och broar har spolats bort, odlingar har förstörts och närmare 2 miljoner människor har evakuerats. Från helikoptrar kastas mat, mediciner och båtar ner till de miljontals människor som kringskurits av vattenmassorna. Internationella hjälporganisationer, däribland Röda Korset i Sverige, sänder nu bistånd till Kina.
Den 14 augusti 1996 om Hongkong.
Kina ska nu publicera vad man kallar en skammens atlas för att undervisa särskilt ungdomar om den förnedring nationen en gång utsattes för av främmande makter. På detta och många andra sätt försöker den kinesiska regeringen visa hur den revancherar sig med återtagandet av Hongkong som kulmen.
Med bara drygt 300 dagar kvar frossar Kina i det förestående övertagandet av Hongkong. Det är en lysande händelse i nationens historia, säger en gammal fortfarande trogen kommunist som på Revolutionsmuseet undervisar ett barnbarn om hur Kina därmed tvättar bort en 150-årig nationell skamfläck. Revolutionsmuseets Hongkong-utställning och den skammens atlas som ska publiceras är inslag i den propaganda som körts igång inför den 1 juli nästa år då britterna lämnar tillbaks Hongkong. Återtagandet framställs som den slutliga revanschen för en sekellång förnedring. På en gigantisk digital klocka strax utanför Revolutionsmuseet görs nedräkningen inte bara i dagar utan i sekunder. Det finns en särskild frimärksserie om återtagandet. Centralbanken präglar minnesmynt i guld. Det görs en spelfilm, den hittills dyraste kinesiska. TVn förbereder en dokumentär i 6 delar. Och bland bokhandlarnas mest efterfrågade titlar är Farväl till britterna och Guide till Hongkongs fastighetsmarknad. Men det finns också, om en enstaka avvikande röster, som den ofta regimkritiska författaren Dai Qing, som mest tycker synd om Hongkongs befolkning som inte lämnats något eget val. Bengt Turner, Peking.
Den 23 september 1996, Kina.
Kina kritiseras ofta för att kränka de mänskliga rättigheterna. Och nu vill SIDA bidra med pengar för att undervisa kineserna om just mänskliga rättigheter. Pengar ska också satsas på att få stopp på den enorma miljöförstöringen. Men kritikerna frågar sig varför det allt fattigare Sverige ska hjälpa ett allt rikare Kina.
Ett helt orenat avlopp i Peking. Miljökatastroferna hopar sig i Kina. Det här är ytan på ett vattendrag i Peking. Idag målar biståndsverket SIDA i en ny studie upp ett Kina där alla resurser utnyttjas mer än de egentligen orkar med. Så nu vill SIDA att svenskt bistånd till Kina ska satsas på miljön.
Kina lever precis på gränsen till vad som är möjligt med hänsyn till miljön. I många fall går man över den gränsen på mycket allvarligt sätt. Det finns i Kina en ökande medvetenhet om det. Men gapet mellan medvetenhet och praktisk handling är ännu stort.
Kolröken bolmar över hela landet. Kol är främsta energikälla. Utsläppen är nu ett globalt problem. Svenska insatser bör gälla nordöst, det gamla Manchuriet där det finns gott om gamla anläggningar. Värst är det kanske i staden Shenyang som brukar beskrivas som en av världens mest nedsmutsade. Jordbruket kan vara ålderdomligt, men kväve använder man lika mycket per yta som i europeiska iländer för att pressa fram större skördar åt den enorma befolkningen. Det andra viktiga som svenska pengar kan bidra till är skyddet av mänskliga rättigheter, anser SIDA. På den punkten får Kina ofta internationell kritik. De allra värsta rapporterna om övergrepp har kommit från Tibet. Kinas normala inställning är att detta är inre angelägenheter och man avvisar bryskt alla försök att lägga sig i.
Tvärtom så har ju Kina efterfrågat ett samarbete som bland annat gäller mänskliga rättigheter. Och vi har genom Wallenberginstitutet i Lund finansierat och kommer att finansiera mera kurser just i mänskliga rättigheter.
Är det sannolikt att man får något inflytande?
Nej, det tror jag inte för ett ögonblick att man kan lyckas med detta. Det är ju 2 av de områden där som kineserna anser att de själva vill bestämma. De vill inte ha några pekpinnar riktade mot sig från västerlandet.
Professor Malmqvist, känd för sin kritik av Kinas regim, befarar också att det är för sent att göra något åt miljöproblemen. Och han finns bland de som undrar varför ett allt fattigare Sverige ska ge pengar åt ett allt rikare Kina. Ett som spänner musklerna i alla möjliga sammanhang, till exempel militärt mot grannarna.
Självklart finns det mycket fattigare länder och det ligger också i det uppdrag vi fått från regeringen att det är inte fattigdomsfrågorna som är det viktiga utan det är ett samarbete med ömsesidigt intresse som vi ska bedriva med Kina.
Den 30 oktober 1996.
Efter en mycket snabb rättegång föll domen för en stund sedan mot den kinesiske demokratiledaren Wang Dan. Men straffet blev förhållandevis milt, Lars Kobbe.
Efter bara 4 timmars förhandling ansåg sig ledamöterna i Pekings första folkdomstol klara att komma med sitt utslag. Wang Dan, en av demokratirörelsens främsta företrädare som anklagats för att ha konspirerat med avsikt att störta regeringen, dömdes till 11 års fängelse för sitt brott som enligt den kinesiska straffskalan kan ge minst 10 års fängelse och som mest dödsstraff. Den 27-årige Wang Dan har suttit i fängslad i 1,5 år utan rättegång, och inför förhandlingarna i folkdomstolen idag har många människorättsorganisationer utanför Kina fruktat att Wangs öde skulle vara uppgjort på förhand, att rättegången i själva verket bara var en skenprocess. Det snabba utslaget kan tala för en sån teori, men samtidigt blev domen förhållandevis mild, bara 1 år längre än det minimistraff som stadgas för brottet. Wang Dan var en av ledarna för studentrörelsen på Himmelska fridens torg 1989. Under demonstrationerna för demokrati framstod Wang snart som en av de mest kraftfulla ledarna, och han lyckades få med sig många studenter genom sin väl utvecklade talekonst. Efter det att den kinesiska regimen slagit ner protesterna i juni 1989 greps Wang Dan och satt 4 år i fängelse, och han tog upp sin kamp för demokrati så fort han släppts ur fängelset. Domen idag mot Wang Dan kommer efter en tids offensiv från den kinesiska regimen mot sina oliktänkande. De flesta ledare för demokratirörelsen har fängslats och flera har flytt utomlands, främst till USA. Rättegångarna mot oliktänkande i Kina har dragit på sig omfattande internationell kritik, inte minst för att de genomförs i hemlighet och att utländska observatörer hindras från att delta. Också under rättegången mot Wang Dan nu på morgonen beslagtog polisen videoband från utländska tv-team, och nyhetsbyrån APs korrespondent hotades med utvisning från Kina om han inte frivilligt avlägsnade sig från domstolsbyggnaden.
Lars Kobbe.
Den 2 november 1996.
God kväll. Blir det någon svensk aktion till förmån för den kinesiska människorättskämpen Wang Dan under statsministerns Kina-besök? Ja, den frågan finns det ännu inget svar på. När rapportsutsändet försökte besöka Wang Dans mor idag igen stoppades vårt team av kinesisk säkerhetspolis. Samtidigt mjukstartade Göran Persson sitt veckolånga besök där med en sightseeing.
Röda mattan rullades förstås ut när Göran Persson idag kom till Peking. Det var bara maskin- och byggnadsminister som hälsade välkommen. Det är först imorgon det officiella mottagandet sker in till Himmelska fridens torg, och premiärministern själv, Li Peng, tar emot. Persson bor i en pampig gästvilla långt från de enklare kvarteren i Peking, där gränder och bakgator förvandlas till avlånga marknadsplatser på helgerna. För många är vardagen en ständig kamp för att få mat och överleva. För andra är bristen på mänskliga rättigheter allt svårare att bära. Jag talade igår i telefon med en 76-årig medborgarrättskämpe. Han sa att det nu allt mer börjar påminna om Mao-tiden på 50- och 60-talet. En av Sveriges främsta Kina-kännare, doktor i sinologi och DNs Kina-korrespondent, ger den här förklaringen.
Ja, att det ökar just nu, det beror på att nästa år är väldigt viktigt i kinesisk politik. För då ska Kina införliva Hongkong, och det betyder att det kommer en påverkan där nerifrån utav mer öppen kritik, och därför så försöker de kinesiska ledarna att förebygga att det blir allt för mycket kontakt med oppositionen på fastlandet, och försöker sätta folk i fängelse eller ta hand om dem på olika sätt.
En som bittert fått uppleva det hårdare klimatet är ju Wang Dan, som i veckan dömdes till 11 års fängelse och vars föräldrahem ligger just i de här kvarteren.
Ja, en bit in här i gränden bor Wang Dans mor. Vi var alldeles nyss där och försökte besöka henne, men så fort vi kom fram omringade 4-5 säkerhetspoliser oss, förde oss undan och hotade till och med ett tag att ta vårt band.
Det här är en verklighet som Persson befinner sig långt ifrån när han som idag ägnar sig åt sightseeing norr om Peking. Frågan är till exempel om han vill hörsamma Wang Dans mors vädjan via rapport att hos premiärministern och presidenten kräva att sonen friges. Något svar kan vi inte erbjuda. En restrött och irriterad statsminister vägrar att svara på några som helst frågor högt där uppe på kinesiska muren. En oväntad och minst sagt anmärkningsvärd start på Kina-besöket.
3 november.
igår kväll. Statsminister Göran Persson kritiserade idag den kinesiska regimen när han mötte Kinas premiärminister Li Peng.
Det kontroversiella mötet ägde rum i folkets stora hall och Persson välkomnades både med blommor och soldater. Byggnaden ligger alldeles intill Himmelska fridens torg som för dagen smyckas av både kinesiska och svenska flaggor. Och med Mao Zedongs porträtt övervakande folklivet den här dimmiga novemberdagen. Det var här regimen slog ner studentprotesterna 1989. Hundratals, kanske tusentals dödades av stridsvagnar och militärer. Idag är det ingen som vågar demonstrera här på Himmelska fridens torg. De vet att stridsvagnar kan kommenderas ut när som helst och det är samma premiärminister nu som då. Idag fick vi dock se en mild och vänlig Li Peng skåla med sin svenska kollega. Men efter att diverse mindre avtal undertecknas mellan länderna, bland annat om utbyte av erfarenheter av hur kärlskador ska behandlas, meddelade Persson att han kritiserat den kinesiska regimen.
Det har redovisat den svenska synpunkten både på behandling av barn och på såväl politiska som religiösa dissidenter.
Har du tagit upp fallet Wang Dan?
Jag har tagit upp ett speciellt fall så här långt, men innan resan är slut så kommer vi ta upp det.
Kommer du att begära att han friges?
Jag kan inte gå in i den typen av detaljeringsgrad i ett enskilt fall. Men vi kommer att ha synpunkter, jag kommer att ha synpunkter på just den mannen.
Någon större risk att Li Peng ska behöva slå ner demonstrationer igen på det stora torget finns nog inte. Den oppositionsspelare som vågade opponera är antingen i exil eller i fängelse. Och dagens studenter kuvade, eller lojala, eller möjligen imponerade av den snabba ekonomiska tillväxten. I varje fall hörs de inte längre.
De flesta studenter tänker så här.
De bryr sig inte om politik.
Nej, varför ska de göra det? De har fullt upp med studierna, med planering för framtid. De har det ganska bra ekonomiskt. De är inte förtryckta på något sätt och de får göra allt de vill. Så...
Men inte allt de vill. De får ju inte kritisera regimen.
Ja, men de